Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska visa en bild. Ser ni vad det är? Ser ni vad det föreställer? Är det?
Ett dop.
Det är ett dop av ett barn. Så. Och sist vi såg ett sånt här dop, det var då Klara döptes i Västerås. Och så här såg det ut en gång när Natanael döptes. Och vår dopdag, det är ju en alldeles speciell och viktig dag. Vad är det som är så viktigt och speciellt med vårt dop? Vad är det för speciellt och viktigt med vårt dop? Någon?
Vi blir medlem
i Guds kyrka, och här till dopet då kommer den helige ande in i barnets hjärta och ger tron på Jesus. Så är det en vuxen som har fått undervisning, så stärker den helige ande tron i dopet, och så kommer man in i Guds kyrka och i Guds barn. Och det är många föräldrar som kommer med sina barn så här, och de är riktigt spädbarn, och de kommer till församlingen för att barnet ska döpas, därför att föräldrarna vet att barnet är förlorat i synd och behöver få tron på Jesus. Vi ska läsa vårt bibelställe, och det lyder så här. Det är Ananias som säger det här till Paulus. Låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Det är väl en fin minnesvärd. Ska vi läsa alla tillsammans? Låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Och det är därför föräldrarna kommer med sina små barn, för att de ska döpas så här. Och i dopet så tvättas man ren från sina synder och få tron på Jesus. Och så ser ni en annan sak också. Med dopet så börjar också ett helt nytt liv, där man lever tillsammans med Gud och kan tala till honom och be till honom som kära barn till sin kära far. Men nu ska vi ta och knäppa våra händer och tacka och be. Vi tackar dig, Herre, för din stora och viktiga och kärleksfulla gåva, dopet som du gett oss, för vi tvättas ren från våra synder. Och så vill vi be för alla föräldrar som får barn, och att de får förstånd att komma med sina barn till dopet, så att barnen får del av din kärleksfulla gåva och tvättas ren från sina synder och får tron på dig och bli Guds barn. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Jag tror vi ska ta och läsa predikotexten en gång till. Ni kan förbli sittande. Det är en illustration som Paulus gör, där han låt säga, han illustrerar med en bild det han tidigare har undervisat om, att den som tror på Kristus ska få det himmelska arvet. Och det är Galaterbrevet 4 och vi läser från vers 21. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinaiberg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Det står skrivet: gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt, du som inte känner födslovånda. Till den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn, liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, till hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder, ge inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Amen. Låt oss be. Det finns bara ett evangelium som har makt att frälsa. Herre Jesus, bevara oss i tron på ditt ord och på dina löften. Och lär oss idag att skilja ditt frälsande evangelium från falska frälsningsvägar som människor hittat på. Ber vi om i Jesu namn. Amen. Paulus, han var förvånad. Han var förvånad över församlingarna i Galatien. För han hade kommit dit. Han hade predikat för dem. Han hade predikat Kristus och de hade lyssnat och de hade tagit emot löftet om syndernas förlåtelse för Kristi skull. Det hade de tagit emot i troende hjärtan. Men sen hade de börjat lyssna till andra lärare som förkunnade ett annat budskap som de kallade evangelium, men som inte var något evangelium. Och vad Paulus var förvånad över, det var att församlingarna så snabbt hade avfallit till en annan tro. Så galaterna, de lärarna som kom, de menade att det där med tron var väl bra, men det behöver kompletteras med lydnad för Moses stadgar om man ska vara en verklig kristen. Och det hade fått galaterna att börja tro att för att vara en verklig kristen, för att bli rättfärdig, så krävs det lydnad för Mose lag. Och Paulus, han visade i sitt brev med många klara bibelställen att människan, ingen människa kan bli rättfärdig inför Gud genom lydnad för lagen. Och den som vill bli och försöker bli rättfärdig inför Gud genom lydnad för lagen, han står under lagens förbannelse. Men den som tror på Kristus förklaras rättfärdig inför Gud genom tron. Kristus kom för att friköpa oss från lagens förbannelse. Alla som tror på honom är Guds barn, Guds fria barn. Och Paulus illustrerar det här med en bild. Egentligen så är det ju två illustrationer han gör. Han börjar med historien om Sara och Hagar, eller om Ismael och Isak. Gud hade lovat Abraham att Abraham skulle bli ett stort folk och hans avkomma skulle bli till välsignelse för alla folk. Men Abraham och Sara hade ju inte fått några barn. Och nu var Sara för gammal för att få några barn. Och när vi läser om Guds löfte och så sen vad som händer därefter, så får vi intrycket av att Abraham och Sara tänkte till. Och de tänkte, vi måste, Sara är för gammal. Vi måste tänka ut hur Guds löfte ska kunna gå i uppfyllelse. Liksom hjälpa Gud på traven för att löftet skulle bli uppfyllt. Och då kom de fram till det enda förnuftiga utvägen. Sara var för gammal, men hon hade en slavinna, Hagar. Så hon tänkte att jag kan få barn genom min slavinna. Då skulle det, enligt den kulturen, så räknades det som hennes barn. Och på det sättet blev Abraham far till Ismael. Men det var inte Ismael som Gud hade haft i tankarna när han gav löftet till Abraham. Ismael var född av mänsklig vilja. Där hade de tänkt ut själva. Utan Guds ord och löfte. Och Gud förtydligade då löftet till Abraham och sa att löftets son skulle bli född av Sara. Och så gick det också. Löftet gick i uppfyllelse. Och Sara födde en son på sin ålderdom, Isak. Isak, han blev född. Det var ett under som skedde. Och Isak blev född i kraft av Guds ord och löfte. Och han var den arvinge som skulle ärva Abraham. Och när han har illustrerat det på det sättet, så för det vidare då till nästa illustration. Vad det här motsvarar. De här två kvinnorna, Hagar och Sara, betecknar två förbund. Och det var nog namnet på slavinnan Hagar som gav Paulus idén till den här illustrationen, eller till den här bilden. Därför att berget Sinai heter Hagar, kallas Hagar i Arabien. När Gud hade befriat sitt folk ur fångenskapen i Egypten, och de kom till och fört dem till Sinai berg, så upprättade Gud ett förbund med Israels folk där i öknen. Men det var ett förbund som var annorlunda än det förbund som Gud upprättat med Abraham. Sinai-förbundet kännetecknas inte av ett löfte som Gud ensam lovar att uppfylla. Det var ju själva innehållet med förbundet till Abraham, att Gud själv. Gud ger ett löfte utan krav på motprestation och försäkrar själv att han ska uppfylla löftet. Men Sinai-förbundet, det kännetecknas av många lagar och stadgar som folket förbinds att hålla. De förband sig att följa allt. Och de historiska händelserna, de för han ihop, alltså det som hände med Abraham och Sara och förbundet på Sinai, de historiska händelserna knyter han samman med Jerusalem på Jesu apostlarnas tid. Så, och där är det förbundet på Sinai som hade ett andligt släktskap med Jerusalem på Jesu apostlarnas tid. På berget Sinai så upprättade Gud lagens förbund med Israels folk. Och Gud lovade att de skulle vara ett särskilt folk. De skulle vara hans heliga folk, egendomsfolk. På det villkoret att de följde alla lagens bud och stadgar till punkt och pricka. Och sen gav Gud alla de här lagarna och stadgarna som de skulle hålla för att få välsignelserna från Gud. Och allt som allt, när vi läser, så utgjordes det här ju av tusentals stadgar. Och främst bland de här i laggivningen var de 10 orden, eller de 10 budorden. Och det krävde en fullkomlig kärlek till Gud och till alla människor. Och det här förbundet, det hade sina främsta förespråkare i Jerusalem på Jesu tid. För där fanns ju översteprästerna, där fanns templet, där fanns offertjänsten som var föreskriven i Mose lag. Och Sinai-förbundet hade sina främsta anhängare i Jerusalem, bland översteprästerna och fariseerna där. Och så säger Paulus så här: detta förbund föder sina barn i slaveri och lever med sina barn i slaveri. De allra flesta människor vill hålla sig till ett sånt förbund än idag. Man kanske idag, och om man ser ut över världen, det är väl få som är intresserade av att hålla Mose lag. Men man vill ändå bli rättfärdig genom någon form av lydnad för lag och stadgar. Så de flesta människor vill gärna tillhöra ett sånt förbund av samma typ som det som Gud upprättar på Sinai. Alltså man vill ha lagar och regler och riktlinjer för vad man ska göra, om man vill ha etiska normer för sitt handlande. Och det här, det ligger i linje med människans förnuft och tanke. För människor tänker så här: endast den människa som anstränger sig att göra goda gärningar kan ju bli en god människa. Man måste anstränga sig för att bli god och rättfärdig. Att bli rättfärdig, det kräver stora ansträngningar och många goda gärningar. Och ju mer möda man lägger ner på det här, ju mer tid och kraft och förkovran man lägger ner på att försöka göra goda gärningar, ju godare och bättre människa blir man. Och de flesta människor tänker det, att de flesta människor, oavsett hur de lever eller vilka de är, automatiskt tänker så här: att jag är inte som andra, jag är inte som omoraliska och dåliga människor som bara är lata och ljuger och förstör och utnyttjar andra. Sån är inte jag. Tänker nu att en sån människa får börja öva sig i att göra det goda och anstränga sig att göra det goda. Så när hon har ansträngt sig tillräckligt mycket, då kommer hon fram till att jag är nog bättre än de flesta andra människor. Och då måste det väl duga åt Gud också, för mer kan man väl inte kräva. Och alla som vill bli rättfärdiga av sina gärningar, de glömmer två saker. För det första glömmer de vilken lag det är som gäller, vilka gärningar det är som ska utföras och hållas. Så det är inte vilka etiska normer som helst som ska hållas och gäller. Alltså det är inte sjukgymnasternas etiska normer som ska hållas här, som människor har tänkt ut. Utan här, Gud dömer ju efter, det är Gud som dömer. Och Gud dömer efter sin lag, inte efter lagar och normer som människor har tänkt ut. Gud dömer efter de 10 buden, och de 10 buden, de kräver för det första rätt hjärta, rätt inställning från början till allt man gör. En fullkomlig kärlek till Gud och en fullkomlig kärlek till alla människor, som tar sig uttryck i gärningar, i villig och tacksam lydnad för alla bud. Ja, Gud kräver att en människa ska vara helig som han själv är helig. Och för det andra så glömmer man att lagens villkor är en fullkomlig lydnad. Så det räcker faktiskt inte med att anstränga sig. Det räcker faktiskt inte med att göra sitt bästa. För den som bryter mot ett enda bud är skyldig till hela lagen. För i lagen heter det så här: under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Så Så villkoret för att få Guds välsignelse, det är att allt ska uppfyllas på ett fullkomligt sätt. Utan några som helst synder. Utan några som helst brister eller svagheter. För lagen talar inte ett enda ord om överseende eller förlåtelse. Utan den som inte håller allt som är skrivet står under förbannelse. Den som inte är fullkomlig, den som inte är helig, står under lagens straff som är döden. Syndens lön är döden. Och oavsett om man försöker hålla Mose lag eller någon annan lag som människor har hittat på, så blir resultatet ändå ett och detsamma, som kan sammanfattas i ett ord: slaveri. Alla syndare är fångna under djävulens, syndens och dödens makt och uppstår under Guds vrede. Om Adam och Eva hade kunnat befria sig själva från djävulens och syndens och dödens makt, om de hade kunnat befria sig själva, så var det ju helt onödigt av Gud att lova en frälsare. Då skulle han väl istället ha sagt åt dem att nu får ni rycka upp er. Nu får ni börja anstränga er lite extra. Nu måste ni försöka göra mer goda gärningar här. Och så sen, nu hänger det på er att öva er i goda gärningar och övervinna synd och död och träda in i det eviga livet. Det är lagens budskap. Och den som försöker frälsa sig själv genom sina egna ansträngningar, han kommer att finna att hur än mycket han anstränger sig, så är han fortfarande en slav. Och slaveriet ligger just i den inställningen att anstränga sig för att bli rättfärdig. Fortfarande slav under synd, djävulens och syndens och dödens makt, och förtjäna lagens dom, syndens lön är döden. Och om inte för, om människan är blind för det hela sitt liv, så ska hon, om inte för, så på domens dag så öppnas ögonen så att hon förstår det. Hagar, som betecknar lagens religion, föder sina barn i slaveri och lever med sina barn i slaveri, och ska på den yttersta dagen av Gud få höra: driv ut slavinnan och hennes son, till hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Sara, hon födde Isak i kraft av Guds ord och löfte. Och det betecknar ett annat förbund. Det betecknar det nya förbundet, eller nådens förbund. Och det har sin motsvarighet i Jerusalem, det himmelska Jerusalem, som är fritt och som är vår moder. Och det himmelska Jerusalem i Paulus illustration, det är den kristna kyrkan på jorden, som har evangeliet i ord och sakrament. Och genom evangeliet i ord och sakrament så föder den kristna kyrkan på jorden fria Guds barn, fria söner och döttrar som äger det himmelska arvet. Vi själva har blivit födda på nytt av den kristna kyrkan. Vi har fått rätt att bli Guds barn. Skedde inte genom den naturliga födelsen. Det skedde heller inte genom någon viljansträngning från vår sida. Skedde inte genom någon viljansträngning från någon annan människas sida heller, eller någon ansträngning. Utan det har skett av den helige ande, genom evangeliet i ord och sakrament. I dopet, vad hände där? Jo, den helige ande var verksam, inte vi, och tvättade oss ren från våra synder. Och samma sak sker genom evangeliets predikan. Genom tron på Kristus så har vi fått rätt att bli Guds barn och vi är medborgare i det himmelska Jerusalem som är fritt. Vi själva är födda av den kristna kyrkan och som medlemmar i den kristna kyrkan så föder vi i sin tur andra. Föräldrar kommer med sina barn och bär fram dem till dopet för att de ska tvättas ren från sina synder och bli Guds barn. Vi vittnar för andra om Kristus, och den som tror är salig. Och på det sättet så kommer evangeliet hela tiden till nya människor som genom den helige andes kraft blir födda på nytt. Och Guds fria barn arvingar till härligheten. Och den kristna kyrkan företräder det nya förbundet, eller nådens förbund. Och nådens förbund har ingenting med lagar och stadgar att göra. Har ingenting med hot och straff. Har ingenting med villkor att göra. Utan det nya förbundet, det upprättade Gud ensam genom Kristi död och uppståndelse. Och det nya förbundets innehåll, det är inga villkor och saker som vi ska göra, befallningar och stadgar, utan är enbart ett löfte om förlåtelse och rättfärdighet för Kristi skull. Han har gjort allt som behöver göras för vår frälsning. Det finns ingenting kvar som krävs av oss att vi ska komplettera det hela för att det ska bli en hel och full färdig frälsning. Utan när Jesus på korset säger det är fullbordat, då är allt klart. Krävs inget mer. Han har krossat djävulens makt. Han var den frälsare som skulle krossa ormens huvud. Han har friköpt oss från lagens förbannelse och straff. Och det gjorde han när han levde ett fullkomligt liv i vårt ställe och uppfyllde alla lagens krav. Och när han led det straff som vi förtjänat genom sin död på korset. För Kristi skull så har Gud förklarat hela världen rättfärdig. Och genom tron på honom så är vi, äger vi syndernas förlåtelse. Alla som lyssnar till det här löftet i tro är Guds barn. Fria söner, arvingar till himmelens härlighet. Det finns ingen fördömelse för dem som tror på Jesus Kristus. Det betygar skriften. Gud själv har förklarat oss rättfärdiga för Kristus skull. Men när vi ser ut över vår omvärld, och jag förstår att människor kan bli mycket förvirrade när de ser än den ena kyrkan och än den andra och än den ena religionen efter den andra, olika trosåskådningar och olika livsåskådningar. Och allihop har sitt recept på frälsning. Ja, då kan man ju få för sig att det finns många vägar till frälsning. Det måste ju finnas många vägar till frälsning. Det finns ju olika religioner som har sitt recept på frälsning. Men de framför allihop ett annat evangelium. Som egentligen inte är något evangelium. För det finns bara ett evangelium. De föreskriver olika gärningar. Föreskriver olika gudstjänsthandlingar. De har olika högtider. De föreskriver böner. De föreskriver olika former av meditation. Eller offer. Eller faster. Eller andra gärningar som människor ska göra. Men vi lär oss idag att alla de här frälsningsvägarna som förkunnar ett annat evangelium, fast det egentligen inte finns något annat evangelium, finns bara ett. Alla som förkunnar ett annat budskap hör egentligen till lagens förbund som föder sina barn i slaveri och lever med sina barn i slaveri. Även de som försöker bli rättfärdiga genom att hålla Mose lag. Som ju ändå inte är en lag som människor har tänkt ut, utan som Gud själv har gett. Föder sina barn i slaveri. Och lever med sina barn i slaveri. Och ska drivas ut. Den som håller sig till nådens förbund. Och nådens förbund har inget annat innehåll än ett löfte om syndernas förlåtelse för Kristi skull. Den som håller sig till det förbundet är Guds barn och arvinge till härligheten. Så det finns en enda väg till frälsning genom Jesus Kristus. Och Petrus förkunnade också det inför stora rådet i Jerusalem. De som var samlade där, som allihop var lagens förespråkare, lagens anhängare. Och så förkunnade han för dem: Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig av hela vårt hjärta att du friköpt oss från lagens förbannelse genom ditt heliga liv och din död. Bevara oss för djävulens list så att vi inte blir bedragna med någon gärningslära som galaterna blev. Bevara oss i nådens förbund. Du har fött oss till dina fria barn genom evangeliet i ord och sakrament. Bevara oss i tron på dig så att vi får det himmelska arvet. Amen.